Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF-er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi diskuterar börs- och finansmarknad och ibland politik också. Denna vecka blir det lite politik eftersom Magdalena Andersson har lagt fram en vårbudget. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag har jag Nils Åkesson, vår makroreporter.
Hej!
Hallå Nils!
Hej!
Budgeten får vi väl prata om, va?
Det tycker jag absolut vi ska göra. Det är en budget bland alla tilläggsbudgetar här. Men finanspolitiken är absolut i fokus.
Mm. Är det något annat från din horisont som tål att diskuteras?
Vi hade en inflationssiffra för mars i början på veckan som jag tror gjorde Stefan Ingves glad. Det ska vi återkomma till.
Bra. Och från min horisont så har det varit en mycket händelserik vecka får jag säga. Vi har haft en stridström av omvända vinstvarningar inför rapportperioden då, som har börjat lite grann men som drar igång på allvar nästa tisdag med Sandvik. Så då får vi väl prata lite om vad som ligger bakom det där. Mm-hmm. Och sen så har vi då rekordnoteringar återigen på börsen både här i Stockholm och USA. Sverige, Stockholmsbörsen är upp 20% hittills i år. Det är helt otroligt. Och ja, det är väl liksom, det räcker nog för vår podd här och nu tror jag. Men vad vill du börja med? Det vilket var intressantast av Magdalena Andersson och Stefan Ingves?
Jo, nej, men höjdpunkten i veckan som många lyssnare säkert har noterat också, det var ju då vårbudgeten som vi fick höra om igår torsdag. Veckan startade med att finansministern lyfte på förlåten till vilka prognoser som makroprognoser då som lägger till grund för den. Man kan ju säga så här att vårbudgeten i all ära, men finanspolitiken sen pandemin bröt ut har ju varit ett enda flöde av presskonferenser med nya miljardlöften. Det är lite svårt att hänga med nästan. Utöver den vanliga budgetprocessen har det varit hela 18 extra ändringsbudgetar det senaste året, om jag har räknat rätt. Vi hade ungefär 200 miljarder kronor i finanspolitiska stimulanser i fjol och ännu lite mer har då utlovats i år, inklusive senaste vårbudgeten här. Mm. Det här motsvarar omkring 4% av BNP både i fjol och i år. Så det är en slags fyrverkeri av expansiv finanspolitik. Men Sverige har ju ändå fortsatt bländande starka statsfinanser i jämförelse med de flesta andra länder i Europa, inte minst. Vi hade lägre skuldsättning när vi gick in i krisen och vi har varit mindre spendersamma under krisen. Som referens då kan man se att Sveriges offentliga skuldsättning ökade med 5 procentenheter till 40% av BNP 2020. Det kan jämföras med Tysklands skuldkvot som steg från med mer än 10 procentenheter då, upp till 70%. Vi ska inte tala om euroområdets snittskuldkvot. Det handlar ju om, den steg i runda slängar från 85% till 100% av BNP 2019 till 2020 då. Men så att Magdalena Andersson var ju full av självförtroende när hon klev upp då och skulle presentera den här vårbudgeten. Det är ju en akilleshäl då som oppositionen inte var sen att hugga på, och det är ju arbetslösheten. Den väntas envist hänga kvar över 8% i år och en bra bit in i nästa år också, enligt regeringens egna prognoser. Och det är ju allt annat än imponerande i ett europeiskt perspektiv.
Och är det rätt åtgärder för att få ner den där, eller vad är det, alla de här pengarna bör väl ändå liksom, med så många miljarder, ja, bör man inte kunna trycka ner den, för 8% är ju långt över genomsnittet här sista 10 eller 20 åren.
Ja, och långt över, eller det är en bit över snittet i bland euroländerna till exempel. Fast då vi då har såna här plumpar protokollet som Spanien och såna länder. Men ja, det är lätt att hamna i liksom de politiska positionerna där. För å ena sidan så säger ju regeringen att jo, men Sverige, vi har ju väldigt högt arbetskraftsdeltagande då. Vilket gör att den här arbetslöshetssiffran trycks upp. Det är många som söker jobb helt enkelt. Och som är kvar på arbetsmarknaden även fast de inte har ett arbete. Så det kan se annorlunda ut när man jämför med andra länder då. Men visst är det en hög siffra. Det är ju ändå ett mått på ekonomins förmåga att suga upp den arbetskraft som står till buds då.
Under den här pandemin är det väl väldigt mycket arbetsintensiva branscher som har tagit mest stryk. Jag tänker på restaurang inte minst, sysselsätter ju så att säga många per omsättningskrona och sådär, och även hotell kanske och sådär. Ja. Och det är klart att får vi då bort vaccinet, borde inte de där komma tillbaka en del. Det finns ju många som känner ett uppdämt behov att träffas och gå ut på krogen igen. Att det borde ju kunna bli en riktig liksom catch-up-effekt där.
Om vi kommer bortom viruset, ja. Jo, precis. Ja. Jo, nej, men det kan man ju, och det har ju många påpekat att de här servicebranscherna som är hårdast drabbade, det är ju, alltså med besöksnäring och så, är ju jämfört med industrin till exempel lätt att återstarta ganska snabbt då och få hjulen att snurra igen. Men jag tänker på den höga arbetslösheten då när vi går in och blickar mot nästa år. Det intressanta är ju vart den här finanspolitiken tar vägen, för i höst läggs den stora ordinarie budgeten då för valåret 2022. Då har vi liksom en politisk dimension i det här också då. Då ska alla januaripartierna få in sina favoritlöften. Vilket kommer pressa upp liksom ribban för hur många miljarder man anser sig ha att spendera. I botten har vi då de här urstarka statsfinanserna. Och vi har en ekonomi som går från kris till återstart. Men med den här arbetslösheten som är obekvämt hög. Så att, kom ihåg vad ni hörde det först, men jag skulle säga att det här är bäddat för en slags rekord i vallöften och för inte säga rekord i valfläsk. Oppositionen kommer ju såklart att ta fasta på samma bedömning av vilket budgetutrymme det finns för nya reformer och hitta på egna.
Ja, så är det ju. För den här liksom, ska vi säga, den här begränsningen som tidigare funnits att alla satsningar ska vara finansierade på något sätt och att man inte ska liksom ha ett budgetunderskott, det är ju lite, den frågan är ju lite i världen då med pandemin här, så då är det klart att då kan man ju ta fram alla sina favoritidéer som politiker oavsett om man står till höger eller vänster, då har du ju rätt i, Nils.
Precis.
Bra, men du, Stefan Ingves och hans inflation då, vad hände där och vad hände framöver och vad tyckte Stefan och marknaden om senaste inflationssiffran?
Ja, jag har inte hört med Stefan personligen, men jag kan härmed utfärda ett grattis eftersom Riksbankens inflationsprognoser låg helt rätt då, för inflationen i mars, den steg precis som de hade tänkt sig ganska ordentligt till 1,9% i årstakt då, alltså väldigt nära inflationsmålet 2%. Den här hägrande målet som de kämpar i all sin svett för att Sverige ska uppnå då stabilt och på sikt. Det är ju... ja, de hade väntat sig en inflation i februari som inte slog in då. Där blev det en rejäl besvikelse. Så nu fick de lite upprättelse för sina prognoser. Och det är viktigt därför att även då man tittar under resten av året och in i nästa år så ligger Riksbankens inflationsprognoser lite högre överlag än vad de flesta andra bedömare har för prognoser. Och att de visar att de hade rätt nu då kan ju vara skönt då att de faktiskt kan behålla förtroendet för sin prognos. För att får de här olyckskorparna rätt att inflationen faller tillbaka ännu mer än vad Riksbanken tror. Det är ju så här, huvudbilden är att under våren här så får vi riktigt het inflation. Den ska upp en bit över målet 2% redan i april här. Och det är ju effekter av att vi hade en sån kollapsande priser helt enkelt under coronavåren i fjol.
Just det.
Men sen ska inflationstakten snabbt falla tillbaka igen. Men då Riksbanken är ensam om att, ganska ensam i alla fall, om att tro att det blir en ganska mild tillbakagång, oproblematisk sådan. Blir det värre, då öppnar ju det dörren igen för att man kan tvingas börja fundera på den här minusräntan och så. Men veckans besked alltså att Riksbanken kanske ligger ganska rätt ändå.
Just det. Men tittar man på valutamarknaden exempelvis här så har man ju fått en senaste två veckorna egentligen en förstärkning av kronan. Mm. Dollarn är nere under 8,50 och även euron har då närmat sig 10 kronor på 10,10 nu, var väl uppe på 10,30 i alla fall här.
Det är helt logiskt.
Några veckor sedan. Det är logiskt.
Ja.
Och det kommer det,
Därför att man kan säga att på marginalen så har så kan man säga att man minskar spekulationerna i att det faktiskt blir en ny sänkning till minusränta i höst som en del har mumlat om under vårvintern här just för att inflationen då väntas falla tillbaka ganska dramatiskt efter de här tillfälliga topparna under våren. Och då en ny räntesänkning eller så att säga förväntan om en ny räntesänkning från Riksbanken, det är ju negativt för kronan. Men nu kanske det är färre som tror på det då.
Just det. Så man kan tänka sig att vi så att säga att euron går under den här liksom magiska 10-kronorsnivån till och med, eller hur, eller vad eller skulle du säga att,
ja,
att det stora,
ja,
det stora,
jag har
det
ingen egen prognos, men det kan man absolut tänka sig. Det är inte omöjligt.
Bra. Okej. Innan vi går över till aktiemarknaden då också, så har vi en liten paus här, va?
Ja.
Välkommen tillbaka till analyspodden, Elisabeth Sterner från BlackRock.
Tack så mycket.
Du är ansvarig för iShares och Wealth i Norden. Och i vår förra intervju så gick vi in på BlackRocks påverkansarbete med de bolag som ni har investerat i. Och du nämnde att klimatfrågor fått ett ökat fokus inom finansbranschen. Kan du berätta mer om det?
Ja, så i januari varje år så skriver BlackRocks vd Larry Fink ett brev till de vd:ar i de bolag som vi investerade i och även ett brev till våra kunder. Och i förra årets brev så förklarade Larry att bolagens hållbarhets- och klimatarbete måste spela en mycket mer central roll i de investeringsbeslut som tas. Och att ohållbara industrier kommer att bli oattraktiva helt enkelt som investeringar. Och i årets brev så var fokus net zero och att BlackRock stödjer målet för nollutsläpp av växthusgaser till år 2050 eller tidigare. Och vi tar just nu ett stort antal steg för att hjälpa investerare att anpassa sina portföljer mot en net zero-värld. Men också för att de ska kunna fånga de möjligheter som den här förvandlingen innebär.
Vad mer gör BlackRock för att stödja net zero-målet?
Ja, framförallt så arbetar vi genom att påverka de bolag vi investerar i genom krav på redovisning av deras planer. Och de här planerna ska kunna visa hur bolagen på kort och på lång sikt ska anpassa sin verksamhet mot ett scenario där den globala uppvärmningen är begränsad till 2 grader, vilket då skulle ge förutsättningar för nollutsläpp av växthusgaser till 2050. Vi har också lanserat en ny modell av våra kapitalmarknadsantaganden där klimatöverväganden har inkluderats för att ge en mer rättvisande bild av långsiktiga förväntningar på risk och avkastning. Och de här...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nya antagandena kommer att utgöra grundpelarna i hur vi bygger portföljer och implementerar lösning åt våra kunder. Och vi anser att marknaden generellt måste bli bättre på att inkludera klimatpåverkan i prognoser kring förväntad avkastning.
Slutligen här, vi har talat mycket om klimatrisker, men ser ni några investeringsmöjligheter kopplade till net zero?
Absolut. Så precis som vissa branscher kommer anses vara förknippade med en för hög klimatrisk och därför blir mindre intressanta som investeringar, så kommer också den här övergången till en net zero-värld att innebära investeringsmöjligheter inom en rad sektorer som till exempel energi, transport, infrastruktur och jordbruk. Och ett område som är extra intressant eftersom vi idag fortfarande till stor del är beroende av fossila bränslen är förnyelsebar energi. Och vi arbetar kontinuerligt med att söka efter nya möjligheter inom just klimatinnovation på både offentliga och privata marknader.
Tack Elisabeth Sterner, som alltså är ansvarig för iShares och Wealth på BlackRock i Norden.
Tack så mycket.
Vi ska prata mer i kommande avsnitt av Analyspodden.
Ja, Uffe, om vi lyfter blicken från de här makronördiga siffrorna och tittar på där det svänger kanske lite mer på finansmarknaderna och på börsen. Vad skulle du vilja prata om framförallt? Du nämnde omvända vinstvarningar.
Ja, det är väl veckans trend. Ja, nu vet jag inte, det här fredag förmiddag, det kanske kan dyka upp någon här på eftermiddagen också, men det är väl ett tiotal bolag i alla fall på Stockholmsbörsen som har gjort en omvänd vinstvarning. Ingen har egentligen gjort någon vinstvarning, det vill säga varnat för att vinsten ska bli lägre än förväntat, utan det är omvända vinstvarningar som gäller, och det är då en omskrivning för att vinsten förväntas bli högre än vad marknaden har trott eller vad de själva har trott och sådär. Det är lite olika. Det finns liksom inget regelverk här som säger att om vinsten blir si och så hög eller si och så mycket högre än förväntat, så ska man då skicka en omvänd vinstvarning här. Utan tittar man på Avanza som ett av de här 10 bolagen, så har de då senaste året här 2020, så var deras resultat 15-30% bättre än förväntat varje kvartal. Nu kom de in då 54% bättre än väntat, och förra året gav de inga vinstvarningar eller omvända vinstvarningar, men det gjorde de nu då. Och ja, det är en rad bolag. Bilia, det var fjärde gången på 5 kvartal så de kom med en omvänd vinstvarning. Volati, det här konglomeratet, gjorde en omvänd vinstvarning. HMS, teknikbolaget, bussbolaget Nobina. Vi har haft Nylon-gruppen som gör klädetiketter, och New Wave då, som gör sportkläder. Så det finns liksom ingen bransch. Vi går inte hitta någon särskild bransch här. ABB skickade också ut en release här. Utan det är liksom, det är alla branscher. Och det är väl ett tecken på att konjunkturen verkligen har tagit fart, vilket vi har sett då i din statistik här, Nils, som är inköpschef för index och annat. Plus att kostnaderna i bolagen är fortsatt låga. Och det där är... Det är nog så att mycket administrationskostnader, försäljningskostnader har gått ner när folk inte kan resa och inte bor på hotell. Det har nog varit en hel del, ska vi säga, att staterna ändå tagit en del av bolagens kostnader i form av minskade sjukskrivningar och lite sånt där. Och det gör ganska mycket. Tittar man i USA då, som där de också precis i början inför den här rapportperioden för Q1, så räknar man på ett vinst en vinstökning på S&P 500 på knappt 30%. Jag tror det var 29% enligt någon bank här. Vi får se om det infrias. Och även i Sverige så kommer ju Q1-erna av allt att döma vara riktigt, riktigt bra. Dels så hade ju en del bolag, framförallt då fordonsindustrin, hade ju problem redan Q1 20 då, för då hade ju pandemin nått Kina, även om den inte hade märkt så mycket i Europa då förrän i slutet av mars egentligen. Men så det ser riktigt bra ut vad det gäller vinstnivån, och den stora frågan är ju huruvida de här höga rörelsemarginalerna, den höga vinstnivån som bolagen har nu, om den består här eller om den ska börja trappa av när så att säga ekonomin går in i ett lite mer normalt läge då, där vi så att säga börjar resa och sånt här igen.
Uffe, men ur rent aktieperspektiv här då, den här radda med omvända vinstvarningar och de här tendenserna du ser, gör det att man kan förvänta sig då fler positiva överraskningar bland de som väntar med att berätta resultaten till själva rapporten?
Ja, det där är frågan. Det kan ju också vara så att de som inte gör några omvända vinstvarningar nu, de har då resultat som inte är så där bra, annars skulle de ha skickat ut redan nu, då kan man ju fundera kring. Men jag skulle tro att vinsterna kommer. Jag tror inte marknaden kommer vara besviken på vinsterna, men sen är det ju så med aktiemarknaden, utan den är ju ganska snabb att ta ut mycket av segern direkt här, och Stockholmsbörsen är upp 20% i år, en fantastisk första kvartal vi har haft. Och det brukar ju vara så att man ska liksom köp på ryktet och sälj på nyheten lite grann här. Så det skulle inte förvåna att rapporterna är bättre än väntat, men kursreaktionen inte blir så där fantastisk, eftersom vi redan har haft den här uppgången. Vi har sett det tidiga kvartal hur så att säga de första rapporterna mottas väl, och sen så blir så att säga effekten mindre och mindre, och till slut blir den negativ. Och det kan väl vara så också, men som sagt var, april är börsens bästa månad historiskt, och det ser ut som att även april 2021 är bra, åtminstone så här halvvägs in. Det är väl vad man kan säga, utan det går riktigt, riktigt bra där, och bolagen har låga kostnader, och det är kostnaderna framförallt som gör att det kan dra iväg här.
Mm. Vi har haft börsrekord slag i slag, inte minst i Stockholm men och i USA. Hur hett är det här, Uffe? Vart markar det egentligen?
Ja, men det är jättehett. Stockholm är väl extra hett eftersom vår uppgång på 20%. Det är väl, om det var Vietnam kanske som var lite bättre. Men annars tillhör Stockholmsbörsen de absolut bästa börserna i världen i år. Så det har gått extra här. Och det är hett. Alltså det spelar ingen roll vad man tittar på, vilka indikatorer man tittar på, så är det superhett. Vi kan ta noteringar på börsen, vi kan ta antalet medlemmar hos aktiespararna, vi kan ta finanstwitter-inlägg, så är det liksom all time high. Avanzas fantastiska omvända vinstvarning här är ju också ett tecken på att aktiemarknaden är väldigt het. Och den är ju högt värderad enligt historiska mått, riktigt högt värderad, men det som ligger bakom det här är dels att vinsttrenden är positiv. Det finns många samband på börsen, men det starkaste är väl ändå vinstutveckling och kursutveckling, och nu är vinsterna på väg upp, och då brukar faktiskt börsen gå bra. När vinsterna är på väg ner så brukar det gå åt andra hållet. Och sen har vi de här räntorna då, och trots att BNP, jag vet inte, du kan det bättre, men vad är det, en 5% världs BNP ska öka 2021, så har vi då väldigt låga räntor, och det är klart att då blir det ju aktiemarknaden som är intressant. Och den är ju stark. Jag tycker man ser på de här, nu har vi inte haft ens liksom 1-2% rekyler sista tiden här, men blir det några mindre rekyler så tar det inte många dagar innan den här rekylen återhämtar och vi har nya all time high. Så det finns liksom pengar vid sidlinjen också som bara väntar på att komma in under och få köpa liksom i en rekyl här, och hur länge det här kan hålla på, det är svårt att säga.
Jag kan tillägga där, jag gjorde en spännande intervju i veckan som faktiskt inte är publicerad ännu då, förvaltarjätten Pimco där som varnar för just de här inflationstopparna som vi pratade om som skulle komma i Sverige, men framförallt i USA då, så kan de riskera att dra iväg rejält. Och det vet alla att de ska komma, men överträffar de de vildaste förväntningarna här i april och maj, så räknar de med att då kommer den där turbulensen som alla verkar tisla och tassla om.
Ja, jo, och det är klart, men det krävs ju att den här inflationstoppen även slår igen på marknadsräntorna. Och tar man den amerikanska tioåringen som är liksom en rikslikare här då, så blev ju marknaden lite nervös när den började dra iväg här och toppade på 1,70 någonstans. Men nu har vi ändå tappat, så nu är vi under 1,60 här. Så det är klart att det är räntorna, alltså det som kan fälla börsen på kort sikt är ju att långräntorna tar fart igen. Mm. Framförallt i USA då, drar med sig Sverige lite grann, men det är USA som fortfarande har en riktig ränta då, den är på 1,6. Det är väl det. Och sen så när vinstökningstakten avtar eller till och med blir negativ, och det ser den ju inte ut att göra då förrän kanske Q4 eller något sånt där, alltså det är ju nästan ett år bort egentligen, då kommer det ju bli svårare jämförelsetal för börsbolagen. Men som sagt, på kort sikt är det ju ränteutvecklingen som kan stryka till det igen, och sen så lite längre bort så är det väl då att vinstökningstakten avtar, för att det är svårt så att säga att minska kostnaderna ytterligare. Men ja, det är som sagt vad det är, en väldigt stark finansmarknad, en väldigt stark aktiemarknad.
Ja,
och väldigt stark.
Mm. När vi pratar om framtiden, så kanske det är dags att blicka in mot nästa vecka, om det inte var så att vi hade missat någon.
Nej, men det, och då blir det ju ännu mer, i alla fall för mig, så blir det ännu mer rapporter. Vi kommer sända extra mycket Börs-TV där, ska vara med en hel del, och vi kommer ibland köra igång klockan 7 på morgonen eftersom rapportperioden kör igång på riktigt då. Och huvudnumret är ju då Sandviks rapport, som är, tidigare var det alltid SKF som kom först ut bland verkstadsbolagen, men nu för tiden är det Sandvik, och de kommer på tisdag, och det blir ju intressant att se hur den rapporten är och hur den tas emot av aktiemarknaden. Så det blir mycket fokus för mig på rapporten nästa vecka, och för dig
Nils, jag skulle lyfta fram en punkt egentligen, och det är ju ECB, Europeiska centralbanken, då kommer med ett nytt räntebesked på torsdag. Förväntningarna är inte särskilt höga på några dramatiska steg. De fortsätter sitta still i båten med fullt blås med sina stimulanser. Det man kan fundera på är ju om när marknaden och ena sidan tittar på amerikanska Fed då och funderar på när ska de börja trappa ner sina tillgångsköp, när kommer den där första räntehöjningen, blir det 2023 eller 2022, så om man tittar på euroområdet då ligger man ju långt efter med vaccineringar och med återhämtningen, och inflationen är inte mycket att skriva hem om. Där så skulle jag säga att ECB, det är nästan... Tittar man på siffrorna, på utsikterna, ECB tror inte att de når sitt inflationsmål ens på 3 års sikt. Då skulle man ju nästan fundera på varför ECB inte stimulerar mer. Alltså inte, varför sänker de inte till minusränta? Varför ökar de inte obligationsköpen? Om man tittar på vad de själva tror och ser. Mm.
Och vi får se vad Lagarde hittar på i nästa vecka helt enkelt. Då.
Ja.
Bra, jag tror vi avslutar så. Och så får vi tacka våra lyssnare för att ni har lyssnat denna vecka också. Och när ni har lyssnat klart på Nils och mig, så får ni gärna lyssna på våra kollegors olika poddar också. Och du har lite koll på dem, Nisse.
Ja, vi har ju Digitalpodden från våra kollegor på DI Digital. Vi har Makrorådet från vår nära och kära medarbetare Viktor Munkhammar, som man inte får missa. Och sen har vi också den dagliga podden som ger dig full koll på läget inför dagen.
Det är alldeles utmärkt det. Och så får vi önska er alla en trevlig helg. Och Njut av helgen innan rapportperioden kör igång. Tack ska ni ha.
Hej då.
Tack, hej.
Analyspodden presenteras idag av BlackRock.
BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är alltifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, alltifrån traditionella fonder och iShares ETF-er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.